En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Allente, flexibel TV och streaming. Läs mer på allente.se.
Ukraina vill köpa svenska JAS Gripen-plan. Det meddelar Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Sveriges statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i förra veckan.
President Zelensky och jag har alltså just undertecknat ett letter of intent, en avsiktsförklaring mellan Sverige och Ukraina. Och det här är alltså början på en lång resa. Men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina.
This is a priority. Gripens are the priority. It's about money, it's about how it's maneuvered and it's about how to use it and it's about also about our country and between us we understand with whom we fight and Gripens are one of the best in the world.
Det handlar om mellan 100 och 150 Gripen-stridsflygplan av modellen E som ska börja tillverkas nu. En affär som, om den går igenom, skulle bli dubbelt så stor som Sveriges hittills största Gripen-affär. Statsminister Ulf Kristersson betonade att avsiktsförklaringen tar sikte på ett mer fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Ukraina. Vad innebär det? Hur ska planen finansieras? Och vad gör 150 JAS Gripen-plan för skillnad för kriget i Ukraina? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst i dagens avsnitt är Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Hej!
Hej!
Niklas, vad betyder det som hände i Linköping under torsdagen? Alla inblandade såg väldigt nöjda ut.
Ja, det gjorde de verkligen och det är ju potentiellt en ganska stor sak, men det är ju på väldigt lång sikt då som Sverige och Ukraina har kommit överens om att Ukraina ska köpa mellan 100 och 150 JAS 39 Gripen-plan. Men det är inga plan i nuläget, vi ska inte skänka några av dem vi redan har, åtminstone inte det planen just nu, och det finns inga kontrakt och egentligen inga pengar avsatta till det här heller. Så att det är många frågetecken kvar då innan det här kan bli verklighet, men potentiellt är det en jättestor sak.
Vad innebär då en sån här affär för Sveriges försvar om den skulle gå igenom?
Ja, det är ju extremt dyrt och svårt att utveckla stridsflygplan av den här typen. Och en stor del av kostnaden ligger just där i utveckling snarare än i att bygga själva flygplanskropparna. Så ju fler plan man bygger, desto mer kan man ju sprida utvecklingskostnaderna och få ner priset per plan. Så i den meningen är det väldigt viktigt för Sverige och för Saab också. Och om det här blir verklighet och om det fortfarande är krig då, så kommer man ju också få jättestora erfarenheter av att pröva det här planet i stridssituationer som man egentligen knappt har gjort hittills då. Eller Sverige har inte gjort det i princip alls. Men en utmaning då som det inte har ordat så mycket om hittills, det är ju hur all ukrainsk personal ska utbildas på de här planen. Alltså piloter, tekniker, baspersonal, stridsledare, allt det här. Jag kan inte tänka mig annat än att svenska försvarsmakten måste ta ett väldigt stort ansvar för det. För det är ingen annan som kan göra det. Och då ska man veta att vi redan har en ganska svår situation själva på det området. Att vi har brist på piloter och vi har brist på tekniker. Så hur man ska lösa den ekvationen, det kommer bli en jättesvår sak tror jag.
Niklas, jag råkar veta att du besitter ganska mycket kunskap kring just JAS Gripen. Kan du berätta, vad är det för typ av stridsflygplan? Hur bra är det jämfört med andra? Hur tillverkas det?
Jag har haft förmånen att få prata med ganska många människor som kan det här på riktigt. Det är väl där min kunskap kommer ifrån. Nej, men det finns ju plan som är mer avancerade än Gripen. Amerikanska F-22 Raptor är förmodligen det bästa stridsflygplanet som någonsin tillverkats. Och sen har vi F-35 Lightning II. Det är ett flygplan som är nära nog standardplan inom NATO eller på väg att bli. Finland har köpt det, Storbritannien, Norge, Kanada och massa andra länder. Kina har också ett modernt plan som heter J-20. Och de amerikanska planen åtminstone är av allt att döma bättre än Gripen, alltså plan för plan. Men de är också dyrare och de har egentligen olika användningsområden. Alltså F-35 är byggt med smygegenskaper för att kunna ta sig in i fiendekontrollerat luftrum och avfyra dyra robotar. Gripen är egentligen ett relativt kort räckviddigt enmotorigt plan som är byggt snarast för att försvara ett litet lands luftrum mot en övermäktig fiende. Tänk Sverige mot Ryssland. Och det är utformat med de begränsningarna som Sverige har i åtanke. Alltså det kan gå ner lätt på väldigt skraltiga baser. Det är ganska snabbt att tanka och ladda om och få upp i luften igen. Service kan man göra med kanske en utbildad mekaniker och ett litet gäng personer som har väldigt begränsad teknisk kompetens, typ värnpliktiga. Samtidigt som man då har toppmodern beväpning, man har sensorer och telekrigssystem som är väldigt långt i framkant då. Så att min övergripande bedömning är väl att om du inte är Kina och du inte har råd med eller av någon annan anledning inte vill ha amerikanska plan, så finns det inget bättre än Gripen att få tag på.
Var finns Gripen någonstans förutom i Sverige?
Det finns några plan i Sydafrika som inte flyger i stort sett nu för att de inte har haft råd med reservdelar. Thailand har ett antal plan, Ungern och Tjeckien har hyrt plan av Sverige. Men det har inte varit någon enorm exportsuccé hittills då. Av den här moderna versionen Gripen E då, den som Ukraina är intresserad av, så har Sverige beställt 60, Brasilien 36 och Thailand 4. Det är de 100 plan totalt som är sålda då.
Niklas, om vi bara ska titta tillbaka lite, hur har vi rent historiskt lyckats med vår försvarsexport Sverige? Jag tycker det är ofta tal om JAS Gripen, det är tal om vår vapenexport, men hur ser det ut i reda tal?
Ja, svårt att göra en liksom snabb summering av, men Gripen som sagt har ju inte rosat marknaden. Däremot så har vi ett stridsfordon som heter CV90 som tillverkas i Örnsköldsvik, som har blivit en storsäljare på senare tid och börjar ju bli det dominerande fordonet i sin klass i Europa. Och de har gjort jättemånga fina affärer. Det har gått ganska bra. Vi har ju pansarvärnsvapen också som har varit ganska framträdande i Ukraina, till exempel NLAW. Saab har sålt ganska mycket Robot 70, ett luftvärnssystem till exempel. Så det finns ju ganska många exempel på succéer, men man hade nog hoppats på mer, kanske framförallt när det gäller Gripen och de svenska ubåtarna, som är ett litet sorgebarn i sig då, att de blir hela tiden försenade, de som Sverige har beställt, och de blir hela tiden dyrare, och det är ingen annan som hittills har uttryckt något intresse av att köpa dem.
Hur har Ukraina råd med 150 JAS Gripen-plan? Kan svenskt bistånd vara en lösning? Det ska vi prata om efter en kort paus. Häng kvar. Du var inne på tidsperspektivet, Niklas. De första planen läste jag ska nå Ukraina tidigast om 3 år. Hur mycket skillnad gör då 150 JAS Gripen för Ukrainas krigföring?
Ja, det handlar ju som sagt, den här potentiella affären handlar ju i första hand om att bygga upp Ukrainas flygvapen för framtiden. Det är ju inte ett omedelbart sätt att stärka dem i kriget då. Men kommer 100-150 Gripen är på plats i Ukraina, så innebär det en total transformation av det ukrainska flygvapnet. Alltså jämfört med det som finns nu så är det som natt och dag. Mm-hmm. Det är en total liksom förändring av deras luftstridskrafter. Men det korta perspektivet är också viktigt, och liksom från min horisont så skulle det vara ganska logiskt om den här affären blir mer konkret, att man börjar slussa in svenska Gripenplan i äldre modell, i modell C då, som kan komma på plats fortare och ändå hjälpa Ukraina med att bygga upp någon typ av erfarenhet och arbeta med det här systemet. Utifrån betraktat tycker jag att det skulle vara ett ganska logiskt drag.
Jag kan tänka mig att ett JAS Gripen inte är superbilligt. Hur har Ukraina råd att köpa in de här planen?
Ja, det har de ju egentligen inte. Man kan ju lite grovt säga att alla ukrainska skatteintäkter idag går till att finansiera kriget. Och resten av sin statsbudget är de beroende av pengar utifrån för. Efter ett krigsslut kan det förstås bli annorlunda, men jag är ändå svårt att se att Ukraina självt skulle ha råd att bekosta det här annat än till en liten del då. Så det som är aktuellt, det skulle kunna vara svenskt bistånd som går till det. Det kan vara bistånd.
Har de sagt något om det?
Ja, de har väl olika tankar, men inget konkret. Liksom. Det är väl egentligen det, bistånd från någon annan. Eller att man använder de här ryska pengarna som är frysta i Belgien. EU-kommissionen har ju en skissat på en plan att låna ut 140 miljarder euro till Ukraina med de här ryska pengarna som säkerhet. En del av dem skulle kunna gå till att finansiera det här köpet, men då måste ju andra pengar täcka liksom Ukrainas löpande behov. Så det där är en klurig nöt, tror jag, som kommer följa med det här projektet under lång tid framåt.
Har man hört någonting annat om liknande affärer eller samarbeten med Ukraina som gäller just export från Sverige?
Jag tror att den här affären kommer liksom bli ett led i ett ganska omfattande industriellt försvarssamarbete mellan Sverige och Ukraina. Det måste nästan bli så när en så pass stor affär. Ukraina har ju jättestora behov, men de har ju också en hel del att bidra med. Så vad gäller drönare och ammunitionsproduktion och annat. Man talade ju till och med redan igår om att eventuellt förlägga produktion av Gripen till Ukraina och sådär. Så att jag tror att det här är nog bara början på, om den här affären blir verklighet så kommer den generera ett mycket större samarbete, behöva bli så.
Alla var nöjda under torsdagen, som vi konstaterade här i början. Hur reagerar Vladimir Putin och Ryssland på det här eventuella avtalet då?
Jag har inte sett någon officiell rysk reaktion än, men det är ju klart att Putin är garanterat ytterligt negativ till att Ukraina får ett modernt flygvapen. Det kommer att göra det mycket svårare att kuva Ukraina med luftmakt, något som Ryssland i och för sig då inte lyckats med än så länge. Men allt som gör Ukraina till en svårare nöt att knäcka är ju såklart Ryssland jättenegativt till.
Vad sa president Zelensky själv under torsdagen? Vad uppfattade du för tongångar från honom?
Han tycker att det här är väldigt viktigt, en viktig del för Ukraina att få liksom ett modernt flygvapen på plats. Men han är också väldigt pressad. Det är svårt att säga att man ser det på honom, men det är liksom en annan tyngd på hans axlar nu, tycker jag, än för några år sedan. Att det är ett mycket svårnavigerat läge liksom rent politiskt och militärt, och han... Ja, det är mycket som ligger på honom helt enkelt.
Ja, många år har redan gått. Vad behöver Ukraina mer då än JAS Gripen? Vad är det mest akuta?
Om man tänker liksom på slagfältet idag så är det ju fortsatt luftvärn som de har svårt att liksom göra själva. De kan göra mycket på egen hand med drönare och den typen av saker, även i viss mån ammunition till artilleri och sånt där. Men kvalificerade luftvärnsrobotar är ju väldigt svårt för dem att tillhandahålla liksom sig själva. Och där är man ju också i stor utsträckning beroende av USA då, till exempel för Patriot-systemen. Så det är väl, skulle jag väl säga, att det liksom löpande är det största behovet.
Då sätter vi punkt för idag. Tack Niklas.
Tack.
Sist här alltså Niklas Wendt, försvars- och säkerhetsreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.